Underbart. Jesus, jag bara ber att du ska vara med mig här idag, vara med oss idag. Jag ber att du ska tala in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Du vet, när vi ber till Gud så hör han allt vi säger. Man kan bara tala till han som vem som helst. Visst är det underbart? Som ni hörde så har vi en serie, vi går igenom Filipperbrevet. Filipperbrevet 1, 2 och så framåt. Och Jörgen började förra veckan med Filipperbrevet 1. Och han hade på ett sätt tre nedslag, tre punkter. Och den första var någonstans nådens betydelse och att det var en återkommande sanning i Paulus brev. Vilket det är, en väldigt återkommande sanning i Paulus brev. Och två, att Jesus som var centrum och att i allt som hände kring Paulus så var han liksom glad att Jesus blev predikad. Oavsett om det var i motgång eller medgång, om det var i, liksom med felaktiga motiv, så var det ändå Jesus som predikades. Och det var han glad för. Och tre, att vi tror tillsammans. Som församling, som Guds barn, så är det någonting vi har gemensamt. Vår tro på Jesus Kristus och vår relation till honom. Ungefär så. Och idag så ska vi försöka ta oss igenom Filipperbrevet 2. Och jag stod här och tänkte när Jörgen läste Filipperbrevet 2 så tänkte jag, tänk om vi skulle gått igenom allt det där. Då hade vi fått hålla på halva veckan alltså. Så det kan vi ju inte göra givetvis, utan på samma sätt, jag kommer ha några nedslag. Liksom det som jag kände som poppa upp i det här brevet. Och vi kommer behandla en vanligt förekommande misstolkning i det här kapitlet. Som jag själv misstolkade väldigt starkt i början, för jag läste det som det stod bara. Lite så. Och när jag satt och tittade på det här så började jag liksom fundera tillbaks då, för jag hamnade ju liksom när jag kom till kyrkan och började tänka på hur det var. Och när jag kom till kyrkan, när jag kom med i en cellgrupp, när jag började liksom delta i församlingslivet, så märkte jag i de människor som någonstans följde Jesus i sina liv något nytt. Det var någonting som jag inte hade, jag kunde inte sätta fingret på vad det var riktigt. Men det var någonting som var nytt. Det var någonting som var annorlunda. På ett bra sätt. Och det tänkte jag också att vi ska röra oss kring lite idag. För det är någonting som på ett sätt ligger till grund för min predikan idag. Och jag ska läsa lite. Vi kan fortsätta läsa Filipperbrevet en gång till, eller hur? Bara några rader. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Och genom att vara ett i själ och sinne, var inte självupptagna och stolta, var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Med bakgrund av det här, när man tänker på från Filipperbrevet 1 och när man liksom läser historien kring Filipperbrevet, så vet man att det fanns någon form av förföljelse. Det var jobbigt alltså på ett sätt. Det fanns kamp och det fanns lite stridigheter och sådär runt omkring. Och med bakgrund av det så uppmanar Paulus församlingen att vara ödmjuka. Att sätta andra högre än sig själva. Var så till sinnes som Jesus var. Och för att ge dem den bilden så använder han inte en liten bild, utan han använder bilden av när Jesus lät sig själv dödas för andras skull. Så mycket ska ni sätta andra högre än er själva. Det var det här på ett sätt som jag, inte att folk dog för varandra i kyrkbänkarna, så var det ju inte. Men att man satte andra högre än sig själv. Det var någonting som jag såg i kyrkan. Och jag hade givetvis upplevt det innan. Jag kom själv från jag har ju levt i ett missbruk tidigare i livet. Och blev nykter via någonting som kallas tolvstegsrörelsen. Där man liksom på ett sätt, man hjälper varandra. Att man någonstans hjälper andra människor. Så jag var ju van vid det. Men helt plötsligt så var det på ett nytt sätt. Jag hjälpte ju människor innan för att jag själv ville hålla mig själv nykter. Men i kyrkan så var det på ett annat sätt. Man bara gjorde det. Man andades det, man levde det, man tänkte det, man pratade det. Inte för att själv få ut någonting av det, utan det var bara ett flöde. Och det här tyckte jag var otroligt attraktivt. Jag skulle säga att det var en av de sakerna som fick mig att bara, här vill jag vara. Ska jag säga, det var det största så. Och där tänker jag att vi kan stanna upp lite. För att det är bra att uppmuntra sig själv ibland. Vi behöver göra det, vi är dåliga med det som svenskar. Åtminstone säga det högt. Bara tänk dig in i din vecka. Kanske den som har varit eller veckan som kommer. Du har måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. 7 dagar. Även om jag ber om en 8:e dag så har vi 7 dagar. Och om du bara tänker på den här veckan framöver. Du vet ditt schema bättre än någon annan. Och så tänker du på det där tillfället eller de tillfällena där du faktiskt går hemifrån för att tjäna en annan människa. Eller sammanhang eller institution eller vad det än är där du gör någonting för andra. Och så klappar du dig själv på axeln lite. Det är fantastiskt. Och jag kan lova dig att jag tror nästan alla här inne har ett sånt tillfälle i veckan eller flera. Och det är fantastiskt. Och så vill jag att du tänker på det en gång till och tänker, vad är motivet med det? Är det för att jag vill få någonting? Eller finns det inget motiv? Paulus menar på att det inte ska finnas något motiv. Vi ska sätta andra högre än oss själva. I den rörelsen som jag kom ifrån då, där jag blev nykter och drogfri, så hjälpte vi varandra. Men det fanns ett motiv, det var uttalat. Jag hjälper dig för att jag vill hålla mig själv nykter. Genom att hjälpa dig, genom att se dig ta återfall så håller jag mig nykter. Och missförstå mig rätt, det är briljant. Miljontals människor har blivit nyktra via den rörelsen. Så det var ingenting skamligt i det. Men Paulus och Jesus som sagt, dra det steget längre. Det handlar inte om dig själv alls. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och så använder han den här lilla bilden på att han lät sig döda, som inte är en sån liten bild givetvis. Och jag säger, vi är väldigt bra på detta i frikyrkan. Och jag är blir så glad när jag ser det. Det är något av det vackraste jag vet när man hjälper en annan människa. Eller organisation, vad den är. När man hjälper till, inte för att få någonting, utan för att man vill bara, man kan inte låta bli. Så klappa dig själv på axeln, för jag är helt övertygad om att väldigt många här inne har ett sånt tillfälle i sin vecka, i sitt liv, i sitt rullande liv. Och han avslutade till och med så här att därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesus alla namn ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Vad är det egentligen för bild Paulus ger här när han talar om Jesus på det här sättet? Jo, återigen någonting som Bibeln talar upp väldigt tydligt. Hur Gud själv, din och min skapare, skaparen av kosmos, skaparen av varje vattenmolekyl, skaparen av varje väteatom, allt vad det nu heter, jag kan inte sånt där. Men ni vet, allting som finns, han som ligger bakom allting, den högste, den heligaste, han som är kärlek, han som är helighet. Hur han, Gud själv, valde att anta en tjänares gestalt. Hur det här stora valde att bli en människa, precis som du och jag. Hur det himmelska kom in i det jordiska. Hur det gudomliga gick in i människan. Hur himlen kopplades samman med jorden. Hur det eviga kom in i det tidsbegränsade. Den bilden börjar han med att använda sig av när han talar om Jesus och vad han gjorde. Guds inkarnation i tid, i människa, i rymd, i det vi är och rör oss i. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Guds kenosis heter det i teologins begrepp. Hur Guds uttummande. Och det har debatterats i tider fram och tillbaka. Så det är inte att Gud avstod att vara Gud, för det fanns det de som tyckte en period. Utan att han på ett sätt klädde av sig sin härlighet. Han gick från det här stora eviga in i det mänskliga. Fortfarande som Gud. 100% Gud. 100% människa. För din och min skull. Och så kommer han dit och så fördömer han synden i sig själv. Han friköper dig och mig. Han som är det heligaste lever ett helt syndfritt liv. Och jag älskar hur Bibeln beskriver vad som händer. Hur han hänger där på korset. I det ögonblicket som han ger upp andan. Någon av böckerna beskriver hur han hänger bredvid två rövare. Och så ger han upp andan. Och så uttrycker han precis innan. Det är fullbordat. Gud från sin helighet, från det här rättfärdiga, kommer in i det vi känner till, världen som är fullt av allt vad det är. Heligheten, rättfärdigheten, kärleken själv tar på sig all synd, all skam och dör på korset och utbrister. Det är fullbordat. Det behövs inget mer, det är det han säger. Och så ser man, läser man vidare hur förlåten som någonstans är en vägg eller ett skynke eller vad man nu uttryckte att det var, som var för det allra heligaste, där liksom det Guds manifestation var på ett sätt, närvaro. Hur det bara brister mitt i tu och bara spricker från topp till tå. Och hur döda börjar gå upp ur gravarna och vandra bland människor. Det här händer i det ögonblicket när Jesus själv säger, det är fullbordat. Han som är livet själv dör och går ner till dödsriket. Då helt plötsligt så bara händer någonting i atmosfären på jorden och döda får liv. Och så går det ett litet tag till. Och så sitter de där på pingstdagen och väntar och de ber om det här som han sa skulle komma. De skulle vänta på någonting. Helt plötsligt så kommer Jesus själv, Gud själv, manifesterade den helige ande över alla de troende. Och de börjar tala i nya språk. Och helt plötsligt så blir Jesus själv manifesterad i varje troende. Hans församling föds. Guds barn blir oss på ett sätt. Romarbrevet 8:2 säger så här. Till livets och andets lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Döda började gå. En så tydlig manifestation på att dödens lag blev bruten. Syndens lag blev bruten i Jesus Kristus. Det finns ingenting vi kan lägga till det. Det är fullbordat. Och anden faller, Petrus blir tokfrimodig och knivskarp i sin predikan. Och jag önskar, som jag säger ofta, jag skulle vilja ha hört den predikan. Alltså, känt den närvaron av Gud när 3000 människor bara, yes, det här vill jag ha. Och så låter de döpa sig på en och samma dag. Kyrkans förföljare, en tid senare, Saulus, som sen blev Paulus, som är han som har skrivit det här brevet. Han är på väg till Damaskus. Säkert i uppdrag att få förfölja kristna och sådär. Helt plötsligt så bara slås han till marken av ett så starkt ljus och han hör en röst som säger, Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Och han faller till marken och han förstår att det är Jesus Kristus. Han förstår och han får omvärdera hela sin verklighet, hela sitt kunnande om vad vi då kallar gamla testamentet. Allting som han trodde sig veta får han börja omvärdera. Och så skriver han 13 av 27 av böckerna i Nya testamentet. Hans uppenbarelse blir så stark så att han kan inte låta bli. Han måste bara skriva och berätta och predika om vad det här innebär för oss. Gud kommer på ett övernaturligt sätt när Jesus säger det är fullbordat. Denna bilden använder Paulus sig av. När han vill beskriva för församlingen. Vi fortsätter läsa. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgävet eller arbetat förgäves. Jag, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje. För att ge oss in i denna delen som tyvärr har förvrängts, och jag skulle vilja säga att den fienden har använt den här, en vers här, för att någonstans binda oss till gärningslära i vårt liv, så behöver vi slå fast några grundläggande principer gällande Gud och frälsningen. När man möter en text i Bibeln som helt plötsligt talar mot allt annat som man har läst innan. Paulus som liksom bara gång på gång pumpar ut om nåden. Då får man stanna upp. Då får man reflektera lite och fundera. Vad betyder det här? Vi ska läsa Bibeln absolut som det står. Men ibland får man tänka till lite. När man fort läser detta stycke så går det lätt att misstolka som att vi ska arbeta fram. Vi ska producera vår frälsning. Jag ska minsann med mina händer och mina fötter producera så att jag blir frälst. Att det ligger i vår makt på något sätt att producera det. Och det här skulle ju vara jättekonstigt, rent av schizofrent skrivet av Paulus, om det var det han menade. För han menar ju på alla andra ställen att det inte är så. Så vad menar han? Han säger, ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er? När de säger att de kan producera fram frälsningen genom att lägga till judiska lagar. I Efesierbrevet så säger han, ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så vad menar han? Det står ju så. Ja, nu får vi studera lite. Arbeta. Jag kan inte grekiska, men det stavas ungefär så här. I grekiskan, det här ordet som används här för arbeta, är katergasomai. Och det kan betyda, alltså bring about, att göra klart, att låta komma fram, att slutföra, flöda fram på ett sätt. Ett ställe i Romarbrevet 4:15, som bara är ett av sex ställen tror jag det är, som de använder det här ordet på, så står det i ett helt annat sammanhang. Och då står det, lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Och Bibel 2000 säger, ty lagen framkallar vrede. Så ordet arbeta betyder framkalla, komma fram, flöda fram. Och då blir det helt plötsligt annorlunda, det som står här. En annan olycklig, inte översättning, för översättningen är korrekt, men en olycklig förståelse av vår tid, ska jag väl kanske säga, av orden fruktan och bävan. Då tänker man nästan, oh, det här är farligt. Åtminstone för mig är det den känslan som vaknar upp när jag hör fruktan och bävan. Och i det här sammanhanget så skulle man nog bättre med vår tidsförståelse av ordet kunna översätta det med djup vördnad. Och bävan, som faktiskt i engelskan översätts till skaka, alltså att trembling, fear and trembling står det i engelskan. Alltså att med en sån djup vördnad så att jag känner helheten, så jag nästan börjar skaka så här, wow, Gud här. Det är vad fruktan och bävan bättre skulle översättas till. Och hur gör man det med några ord? Det kanske inte är så lätt. Så låt oss då läsa samma vers, eller samma stycke, med den tanken om ordet om katergasomai och det sättet att se på fruktan och bävan. Då skulle det kunna låta så här. Nu är det min översättning. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, som är en djup, vördnadsfull inställning, som är så djup att den får er att börja skaka. Låt er frälsning synas och komma fram. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Och där kommer liksom hela grejen. Ty Gud är den som verkar i er. I både vilja och gärning. Så att hans goda vilja ska ske. Det blir helt plötsligt lite mer annorlunda då. När man läser det stycket. Och jag tänker att det här är en av de stora uppenbarelserna som Paulus får. Helt plötsligt så börjar han förstå flera av de gammaltestamentliga skrifterna. Efter den här vägen på Damaskus där, när han slås till marken. När han får omvärdera allting. Vi kan läsa från Jeremia 31, så står det så här. Det här är en sån här gammaltestamentlig skrift som jag är helt övertygad om att Paulus levde i och kunde utan till. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras hjärtan, i deras inre, och jag ska skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste bland dem till den största, säger Herren. Ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Jag ska lägga min lag i deras hjärta. Jag ska lägga det i deras inre. De ska förstå. Det ska komma. Det ska vara i dem. Jag ska vara i dem. Vi ska inte ens behöva undervisa varandra, men det är jag glad att vi gör. För det kan vi behöva, speciellt när man möter svåra texter. Genom att studera Jesu liv så kan vi se det här. Då lär vi oss vad det är i oss som är just Guds frälsning. Vad det är som är Guds frukter i våra liv. Det är ju i den här relationen som är i bönen som Joel pratade om, som vi lär känna Jesus. Som vi börjar förstå, som vi börjar kunna höra Guds röst. Som vi kanske börjar förstå vilken väg vi ska gå och inte. Vilken väg Gud har förberett för oss att gå i. Det är inte så att du blir mer frälst. Eller att du är mer frälst om du gör mer Jesuslika gärningar. Nej, jag är ledsen. Så är det inte. Det är för att du släpper fram mer av Jesus. Som du gör mer sådana gärningar i så fall. Det är inte för att du gör någonting. Det är för att du släpper fram mer av honom. Att det får synas. Att du har lärt känna hans röst. Och låter det få komma fram. Att du släpper fram det som på ett sätt är tillrättalagt i dig redan. Som det står att du går i förutberedda gärningar. Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett. Så att vi ska vandra i dem. Arbeta ut Guds frälsning i ditt liv. Då blir det annat. Då försvinner gärningsläran. Bam har jag skrivit här, jag får väl säga det då. Jag blev sån när jag skrev. Wow. Evangelium. Gud blev människa. För din och min skull. Heligheten. Han som är ur tid kom in i tid. Guds kärlek blev manifesterad i Jesus Kristus. För din och min skull. Han dog din död. Han dog vår död. Så att vi skulle stå fria. Han friköpte oss från synden och dödens lag. Så att vi kunde få det eviga livet. Av honom som är livet själv. Oj. Jag tror jag bara ser dåligt. Eller? Är det? Den gamla människan dör. och Jesus lever i varje troende. Det är därför jag såg någonting i kyrkan som jag inte hade sett förut. För jag hade aldrig mött Jesus innan. Jag hade aldrig mött den levande guden närvaro på det sättet. Det var det jag såg i människorna som följde Jesus i sitt liv. Jag såg Gud. De var ju inte gudar givetvis, men han flödade i dem. De arbetade ut hans frälsning i sitt liv. De satte andra högre än sig själva på olika sätt. Och nu tänker kanske någon, och den här frågan får jag ofta när jag pratar om det här. Men då behöver inte jag göra någonting då. Och då är min motfråga, vill du det? Jag kan säga 100% av er som har Jesus i sitt hjärta kommer svara nej på den frågan. För har man Jesus i sitt hjärta så kan man inte låta bli att låta Gud flöda fram. För man har mött kärleken själv. Det går inte att inte göra det. Så att det är en icke-fråga. Jag skriver så här, det går inte när man är frälst. Rent fysiskt kan du ju låta bli, absolut. Men det känns inte bra. Rent fysiskt kan jag ju gå ut och slå ner någon på gatan här. Det är ju inga problem. Jag skulle ju må dåligt av det. Gud skulle ju vittna i mitt inre och säga att Henrik, det här var inte min frälsning du arbetade ut just nu. Nej. Så att det är klart det går. Men det strider mot din natur. Din natur som ett Guds barn. Din natur som kom i och med att Jesus utbrast. Det är fullbordat. Tack vare att Guds ande blev utgjuten över varje troende. Överallt på hela jorden. Och Paulus avslutar faktiskt så här. Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska sända Timoteus till er. Så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att omsorg om er. Alla söker de sitt. Inte Jesu Kristi sak. Här ser vi ju faktiskt att Paulus talar om att det finns de som väljer att inte söka Jesu Kristi sak. Så det är klart att det går rent fysiskt. Vi lever i en värld som är på många platser mörk, som är fullt av hemskheter. En kultur som talar emot det som på ett sätt är Jesu Kristi sak. Världen talar i mångt mycket ut, sök din sak. Sök ditt liv. Förverkliga det som du vill. Och så vidare, och så vidare. Och vad är då mitt liv? Jo, världen säger att det handlar om jobb, det handlar om pengar, det handlar om karriär, det handlar om prestige, det handlar om allt sånt där. Som kanske kan vara kul för stunden. Men som inte har något som helst evighetsvärde. Det är inte Jesu Kristi sak. Ju mer vi i bön, i bibelläsning, i gudstjänst, i gemenskap med andra syskon, ju mer vi söker Jesus i våra liv, ju mer lär vi känna vem han är, hur han är, vad han vill och inte vill. Och mer av hans verk börjar synas i oss. Det är inte att vi i någon gärning att söka Jesus blir mer lika Jesus. Så är det inte. Det är att vi ser mer av honom. Det är ingenting vi gör. Han är där hela tiden. Du vet, du är inte mer fylld av Jesus idag än igår. Även fast du är här nu. Du är alltid lika fylld av Jesus. Det är vårt mindset som ibland vi behöver fokusera och förstå att han är där. Att växa inom apostrof. Att växa i sin relation med Jesus. Att växa, att låta Jesus växa i sig själv som vi kan prata om. Det är inte likt en hantverkare att bygga, att arbeta på, work out. Att liksom snickra och svettas och bam, bam. Den här bilden hade jag mycket. Och nu ska jag minsann. Nu ska vi bli mer lika Jesus, vet du. Det är inte det det står. Du kan lägga på nästa bild. Det är mer som ett barn på julafton. Man sitter där och så bara, wow! Jag har det här också. Kolla! Kan jag bara släppa fram det här? Det är att låta sin frälsning flöda fram. Visst är det underbara de där bilderna? Det är vad det handlar om. Så med den bilden i huvudet, och så kan vi läsa den här texten igen. Därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så med djup och vördnadsfull inställning, som är så djup att den kan få er att bara skaka. Låt er frälsning synas. Låt den få komma fram, plocka fram den. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning. Det är Filipperbrevet 2 för mig.